Podplay.
Det är fucking torsdag och du lyssnar på succépodden Alla våra ligg med mig Alex
och mig Matilda.
Stort välkomna!
Välkomna!
Fan vad nice, det känns som att det var 100 år sedan vi satt och så här spelade in.
Mm. Men vi har ju haft lite andra grejer för oss. Vi ja. Har ju kört liveshow, Alex.
Det var... Nej, men ska vi bara ta det från början? Om mina 145 olika så psykbryt, nattsvettningar, drömmar om att folk inte kommer.
Alltså det var ju sjukt nervöst.
Mm, det var det. Alltså jag tror att det här är nog första gången jag som kvinna har liksom upplevt det här att tänk om... Tänk om de inte kommer. Det brukar inte vara ett problem för oss kvinnor, annars får folk att komma.
Alltså, jag trodde nog inte att jag skulle vara så nervös faktiskt.
Nej, det tror inte jag heller.
Nej, jag är ju mer nervös bara för att sitta och spela in så här.
Ja.
Men det kom lite nervositet ändå.
Ja, men vet du, jag är jävligt tacksam över att du inte visade mig den nervositeten. Du höll ihop det så in i helvete. Du vet, det ska ni veta att vi satt i så, om du tänker dig, en skrubb innan vi skulle gå ut. För vi gjorde en fet jävla entré.
Ja.
Och Matilda satt så och bara, Alex... 40 minuter av ditt liv, du har gjort värre saker. 40 minuter i ditt liv. Alltså, jag bara satt där och bara, jag har gjort värre saker.
Och alltså, nu har inte ni sett så mycket bilder än och det kommer komma.
Ja.
Men ni får tänka att vi hade väldigt roliga kostymer på oss också. Och Alex satt på huk och liksom med en luva över så man såg inte ansiktet och tittade ner i backen och bara...
Ja, nej, men det var så
det var sån andning. Jag var impad.
Ja, tack. Alltså jag hörde ju mig själv när jag andades när vi stod på scen.
Ja.
Alltså det var så nej men jag fick så vem är det som andas så här störigt tills jag inser att fuck, det är jag som andas så här störigt. Det var så Alex, chilla.
Men att tillägga så var ju det här faktiskt våran första liveshow.
Det var vår första liveshow.
Ja.
Och förlåt, men det var den. Den var otrolig.
Den var så jävla bra.
Och till er 12 som var... Nej, ska jag bara... Det var faktiskt... I alla fall, Petter sa till mig att det var säkert runt 50 pers i alla fall. Och jag tycker det är lagom. När vi har pratat om livepoddar så har vi varit så här, vi vill ha intima liveshowar där man kan interagera, där man liksom kan tyvärr se i allas ögon. Vidrigt, men modigt tycker jag.
Ja.
Och jag tyckte att det blev fett som fan.
Mm.
Det här kommer också faktiskt ni att kunna få ta del av. Tyvärr inte rent visuellt, men ni kommer att få ta del på det i ljud framöver för att vi kommer att släppa den som podcast.
Mm.
Och det här är ju någonting som vi också hade med oss Marika Smith på.
Oh.
Alltså våran älskling.
Mm.
Om ni är nya, typ så här, vem fan är Marika Smith? Gör er läxa. Gå in och lyssna på två av våra absolut mest uppskattade avsnitt. Handlar om mannens njutning och kvinnans njutning. Och då egentligen, för att göra rent krass, har vi döpt dem så. Men det handlar egentligen vägen till njutning för någon som har fitt och vägen för njutning för någon som har kuk.
Mm.
Men som sagt, vad Marika Smith, vill ni ha mer av henne, vilket jag förstår att ni vill, så har hon en podcast som jag inte tycker alls får den jävla fucking credden som den ska ha.
Gå och, in
ja.
Och lyssna på sex på riktigt.
Det är otroligt.
Du har ju sagt till mig att du har ett sjukt ämne att ta upp idag.
Jag vet.
Alltså, och jag är nervös.
Jag vet det, för att alltså, jag var också nervös när det här kom till mig. Så här är det, min kille vet att vägen till mitt hjärta är genom litteratur. Så jag får så väldigt, väldigt mycket böcker utav min kille. Och han är ju också väldigt supportive i det vi gör.
Mm.
Alltså han tycker verkligen, ja, men han, jag skulle säga att Petter Alsén är Alla våra liggs största fan. Han lyssnar inte. Han lyssnar inte på det, men han tycker att vi gör liksom grymma grejer. Så den här gången så kom han hem med en bok som heter Fina flickor gör det. Du kan också få ett bättre sexliv.
Oj, spännande titel.
Ja, jag vet. Och det här är en bok som är skriven av en kvinna som heter Irene Cazorla.
Okej.
Och alltså när jag började läsa den här boken så började det direkt liksom så här, hon började prata om liksom sitt inre erotiska barn.
Nej. Varför känns det här inte bra? Det, alltså, ni ska veta det att när Alex skrev till mig att bara så här, jag har en kul grej som vi skulle kunna köra ett avsnitt.
Mm.
Och skrev mitt inre erotiska barn, så skrev jag nej med stora bokstäver. Jag blev rädd.
Ja, men jag fattar det, för att det är liksom lite läskigt att prata om erotik och sen också blanda in ordet barn i erotik. Mm. Men det som liksom Irene pratar om, för att alltså, det var så märkligt. Alltså, själva texten är liksom så här, hitta tillbaks till ditt inre erotiska barn och revolutionera ditt sexliv.
Mm.
Och sen så börjar det också med förorden liksom, så här, du vet, man brukar oftast dedikera en bok till någon. Som om jag skulle skriva en bok till exempel, då skulle jag förmodligen dedikera den boken till min man som liksom har tagit allt stort ansvar för resten när jag har suttit och nördat och skrivit.
Mm.
Irene Cazorla, hon dedikerar den här boken till sin far.
Mm-hmm.
Men inte bara till sin far, utan hon dedikerar den till hennes fars mjuka händer som har lärt henne hur man tar på någon på ett mjukt sätt. Vilket är lite så, ringpolisen. Ja. Men det blir mer och mer tydligt för mig.
Förstår och här, från och med nu, så kommer det här bli en monolog. För jag kommer att lämna rummet och vi kommer inte... Nej, jag skojar bara.
Du menar som alltid. Alex monolog och Matildas instick.
Nej, men jag tycker att det ska bli sjukt spännande där.
Mm.
Kör.
Så när jag började läsa den här boken, det var med så reservationer för att det här kan bli en sjuk jävla ride.
Mm.
Men ju mer jag börjar läsa den här, så förstår jag vad den här kvinnan menar.
Mm.
Det är att vi väldigt sällan vågar gå tillbaka till oss själva som erotiska varelser innan byxmyndighetsåldern sker.
Mm.
15. Man sätter någon slags så här, ja, men man sätter någon slags streck där, och från här så fick du lov att vara sexuell.
Men vet du, det där tycker jag är så jävla intressant. För att det ligger så mycket i det. För att när jag till exempel tänker tillbaka på vad ska man säga, när jag var yngre och mina sexuella resor började, eller vad man ska säga.
Mm.
Det sjuka är att det första jag tänker på är min sexdebut.
Ja, exakt.
Jag tänker liksom inte på hur det började hos mig själv.
Mm.
Det där är ju helt sjukt.
Ja, men det är det jag tänker, att vi väldigt ofta vill gänga ihop vår sexualitet med den här sexdebuten. Och när vi pratar om sex, jag älskar ju att prata om sexdebut som någonting som man faktiskt gjorde med sig själv första gången. Men rent krasst så har ju vi också valt att ta bort ordet oskuld.
Mm.
För vi tycker att det är väldigt förlegat och det säger inte så jävla mycket.
Mm.
Men ju sexdebut ihop med någon.
Mm.
Det är där man brukar så börja. Här började min sexuella resa.
Mm.
Men om man ska gå tillbaka till den faktiskt riktiga sexdebuten, det är ju när man börjar interagera sexuellt med sig själv.
Mm.
Alltså barnonani. Ja, nu så är jag till ord som Matilda dör av att höra. Men det är faktiskt... jag kommer att jag pratar mycket med min allra käraste vän, Carolina, shout out.
Mm.
Som är socionom, utbildad socionom. Och jobbar med barn och sånt där. Hon är ett jävla fucking pro. Hon fick barn nyligen, men jag har vänt mig till henne om råd för barn. Mm. Och jag är liksom en 12-åring hemma. Där hon faktiskt pratade om någonting som heter barnonani. Vi pratade ju om det med Ida Östensson också när vi pratade om jämställt sexliv.
Mm, mm.
Att man börjar ju, man är ju inte stum i könet som barn.
Nej.
Utan du känner ju känslor och härliga grejer. Det är bara att man inte förknippar dem med det sexuella som man gör som vuxen.
Mm.
Alltså barn kommer att komma på att säga, oj vad skönt att vara jucka mot den här kudden, vad är det som sker nu? Det är ju en typ av barnonani, fast man gör den på samma sätt som den här fucking bonobapan som jag ska dra upp jämt nu.
Mm.
Det är liksom min go-to-grej. Så här, vi börjar så söva oss genom kanske onani, eller till exempel så här, kommer du ihåg när man blir kissnödig?
Mm.
Om man typ så här skulle parera att man inte skulle kissa på sig, så man satte sig typ på hälen.
Ja.
Det är en sån klassisk grej.
Ja, och så, när man känner den känslan.
Precis, och sen så man gungar lite på hälen.
Ja.
Varför är det här nice?
Ja.
Det är inte så att man bara, oh shit vad kåt jag blev.
Nej.
Utan det är mer så här, oh det känns bra.
Men det, jag tycker det landar någonstans mer i så här, hur känns det i kroppen nu?
Exakt, exakt. Och det är ju så vi vill att man ska se på sex mycket.
Mm.
Alltså jag älskar ju det här med att känna en sexuell lust och det. Men jag vill inte ta bort den fysiska känslan ihopkopplat med andra typer av liksom njutningar eller varva ner eller liknande. Men då kommer jag att tänka på att så här, det som Irene skriver mycket om, det är så här, vi måste våga gå tillbaks till när vi började känna de här typ små begären och gud, det här kändes härligt och i den här kombinationen så började jag känna någonting rent sexuellt.
Men vad menar hon med att vi måste våga gå tillbaka? Liksom, vad är det vi vill få ut av att gå tillbaka till det?
Jag tror det är grunden till sin egen sexualitet. Jag tror att den på många plan har blivit kidnappad av hur samhället ser på vad som är sexuellt. När man är ett barn, då har man ju liksom favoritfärger, ens rum ser ut som skit för att man älskar alla färger och det ska vara kombinerat. Alltså man har inte det här att det ska se ut på sånt här sätt för att det ska vara så Instagramvänligt på det. Jag tror inte att de flesta influencers när de var barn var så, beige är min favoritfärg.
Tror inte det, Alex?
Jag tror det. Jag tror inte det. I beg to differ. Jag tror att det är någonting som vi har sett så många gånger så att till slut så blir det så jävla snyggt. Och jag säger inte att det är fult, det är snyggt. Men man har också gått ifrån.
Men man blir präglad till det på ett annat sätt kontra mot vad man själv kanske känner från grund och botten.
Precis, och det tror jag också att vi som podd bidrar med på ont och gott när vi ger tips om vad man kan göra för att boosta sin sexualitet och olika ställningar som är härliga. Och så här. Det är saker som man säger, okej, det här ska vara skönt, så efter ett tag så börjar vi känna att det här är nice, det här är bra. Det är alltid nice att hitta på nya lekar. Men jag tror att man också måste gå tillbaka till kärnan av vad är mitt, och nu ska jag använda det här ordet som Irene använder. Vad tycker mitt inre erotiska barn om? Om vi tar en paus, Mattis, hur känner du när jag säger det?
Jag hoppas att när vi går ut från det här rummet idag och är färdiginspelat, så hoppas jag att jag inte känner sån skräck för den här meningen.
Nej, för det jag vill att vi gör idag, det är att vi är ganska så här solid på den punkten att man ska inte se på ett barn på ett sexuellt sätt.
Nej.
Det är olagligt, det är jävligt läskigt. Så gör vi inte.
Nej.
Men däremot så tror jag att vi måste se på oss själva som barn, alltså som när vi var barn, att vi faktiskt också hade, att vi också var sexuellt lagda. Det finns en sexualitet planterad i barn och människan redan från början, en lust. Och det behöver inte bara vara en lust för sex så, utan det kan vara en nyfikenhet som växer och man kan känna känslor och så. Men just det här lustfyllda, typ så här, om du såg en, bara så här, vi skiljer oss skitolika som barn. Det kommer bli ett avsnitt när jag kommer namedroppa väldigt mycket av mina vänners namn för att det är så jag gör när jag går tillbaka till när jag var barn. Som till exempel om det var en stor, du vet när man hade skottat snö och det var som stora snövallar, så hade jag och en människa som jag fortfarande älskar väldigt mycket, Melinda, vi liksom växte upp tillsammans, och hennes mamma berättade för oss att när vi såg en sån hög, då var jag så, en fucking hög, den måste jag springa upp på. Och medan Melinda kanske var så, en hög, tänk om jag så trampar igenom och ramlar in ner i den här liksom dör, en liksom kvävningsdöd utav snö, usch. Nej, men alltså så här, att vi är lagda åt olika håll, vad som liksom kittlar lockar våran lust, samtidigt som det kanske var så att hon kanske gick igång på en så härlig jävla kuddhög som man kunde bara så här, mysa in sig i utan att det behövde vara några fucking höjder inblandat i det här. Men jag var en sån kicksökare som liten. Och jag tror att man måste se tillbaka på såna grejer som så här, vad drar igång kicken i mig? Är det en mysig liten myskoja som jag drog mig till som barn? Eller var det liksom jag ska hoppa från ett tak ner i en snöhög och hoppas på att jag inte bryter benet? Jag tror sånt följer med rent generellt, för jag tror att om du är en kicksökare i grunden så tror jag att du kommer vara det i ditt sexuella liv också, om du tillåter dig att vara det. Om du inte har glömt bort att det är det som du går igång på. Men jag skulle vilja prata om onani. Kommer du ihåg när du på något sätt började experimentera med att så här, det känns skönt att ta på mig själv?
det känns som att jag så här ligger på en bädd nu. Mm-hmm. Och att Alex är lite som min psykolog som säger så här: jag vill att vi går tillbaka i din barndom. Mm. Och att du tänker dig. Lite så känns det i mig just nu.
Men vad sjukt att jag får vara psykologen idag.
Ja.
Perfekt.
Jättehärligt.
Ja, underbart.
Nej, men när det kommer till onani så där, jag tror inte att jag riktigt minns faktiskt hur det egentligen började.
Mm.
Men däremot så har jag väldigt starka, vad ska man säga, starka minnen av när det verkligen drog igång på allvar. Mm. För att jag är en väldigt person som är så här, allt eller inget.
Mm.
Så om jag fastnar för någonting, alltså som jag tycker är intressant, så hakar jag upp mig på det. Och då måste jag få liksom göra klart i den, alltså tills jag kommer vidare till nästa sak.
Mm.
Och lite samma sak var det med onani, att från ingenstans nästan så gick det till att det blev jätteintressant helt plötsligt. Och jag hade ju en nära vän som vi pratade mycket med om allt som rörde det här då.
Mm.
Och vi var ju ganska unga när hon frågade mig, men har du någon sexleksak? Och vi började prata om det här.
Vad pratar vi för åldern nu?
Nu pratar vi, vad kan jag varit? Det här var ju innan min sexdebut i alla fall.
Ja, så vi pratar pri 15. Så kan vi snacka, kan vi snacka 13 här?
Ja, 13-14 kanske.
Advanced och börja prata sexleksaker där.
Men jag tror att det var någon nyfikenhet där. Att det gick från ingenting till allt. Mm. Liksom, eftersom du vet ju hur jag är. Det är verkligen så.
Så onani fanns liksom inte på kartan förrän du kom upp i puberteten för dig?
Jo, men jag tror det. Men det var inte så... jag tror att jag gick ganska mycket rakt på sak. Att jag hittade ett intresse i att så här... varför tillverka sexleksaker? Mm. Gör det så stor skillnad att det liksom är liksom revolutionerande för en? Liksom.
Det är otroligt att fatta att du nu var typ så 13-14 när ditt så brinnande intresse för ändå inte just sex kanske, men just så här teknologin i sexleksaker, om det kan vara revolutionerande för dig,
ja,
började så tidigt.
Ja, men det var skitintressant. Men sen så fick jag ju faktiskt en typ av vibrator, som är som en vibratorstav. Så det är inte en klitorisvibrator utan en lite längre stav.
Snackar vi en classic chick här?
Vi snackar en classic chick.
Jajamän.
Jajamän.
Det var där vi började.
Ja, och jag kommer ihåg att när jag fick den här, och jag är lite osäker på ålder faktiskt, men när jag fick den här i alla fall, så hade ju den vibration. Vilket inte fick mig att få orgasm. Men då var det verkligen så att det var skönt att ha någonting emot så. Men sen så dog den här. Batterierna tog slut. TV-kontrollen, liksom de batterierna funkade inte till
den. Det är alltid TV-kontrollen man vänder sig till.
Ja, ja, ja.
Ja, förutom nu när man har såna här små jävla fucking Apple TV. Alltså de kan inte hjälpa mig med ett skit.
Vad ska ni göra? Ni är vibrator dör och ni har batterier. Nej, det är kört.
Menar det?
Nej, men i alla fall. Batterierna dog.
Mm.
Men jag hade ju fortfarande det intresset. Mm. Och så tänkte jag så här, men har jag fått en orgasm utan att veta om det? Du vet, det var så
den
svårt.
Eviga jävla frågan.
Ja, alltså det var så svårt att veta. Så här, det har ju varit väldigt skönt många gånger. Mm. Är det det som är en orgasm?
Mm.
Men i alla fall. Och sen så använde jag den där staven utan vibration.
Mm-hmm. Får jag bara ställa en personlig jävla fråga här?
Ja.
Började du penetrativt direkt eller pratade
klitorisstimulans? Nej. Det var någon form av klitorisstimulans, men också liksom utanpå.
Ytligt vaginalt, jag fattar.
Ja. Mm. Och fick min första orgasm med den.
Utan vibration?
Ja. Men bara att ha någonting som liksom gneds på utsidan. Liksom.
Ja, jag fattar.
Men det sjukaste med det här, det är att det var den sjukaste orgasm jag har fått i hela mitt liv. Jag har aldrig uppnått samma känsla nu.
Nej, men nu ska jag prata om knark igen. Det måste ju vara typ samma grej. Nej, men det måste ju, du vet, första fixen, då smäller det till, första snusen man tar, så blir det ju det här sjuka jävla snurret i huvudet. Ja. Gud, vad intressant.
Ja, men det är så sjukt, och jag kommer ihåg att det... Jag vet inte om någon vill veta det här.
Alla vill veta det här.
Men jag kommer ihåg att det var en så lång intensiv orgasm, samtidigt som det kändes som att jag typ kissade på mig. Alltså, du vet, det kändes varmt i hela så här underlivet och nästan så början på magen typ.
Mm.
Och jag var så här, du vet, jag kollade sängen så många gånger, bara så här, kissar jag på mig? Alltså, det var så sjukt, men det var ju inte det.
Nej.
Nej, det var det sjukaste. Och då, vet du, jag var så nöjd efteråt och bara, Okej, jag har aldrig haft orgasm innan. Nu har jag fått en orgasm.
Men gud vad härligt att du kände dig nöjd. För jag vet i början, om man ska gå tillbaka till liksom min början på sexualitet, mitt inre erotiska barn. Jag kommer att säga det så många gånger.
Hur många gånger ska du säga det?
Det är liksom det, hela avsnittet kommer jag att säga mitt inre erotiska barn.
Alla kommer gå runt och säga så sen efter det här.
Ja, men alltså ta Irene tillbaks. Alltså det här är en gammal jävla bok. Det är en gammal bok. Jag kommer lägga upp bild på den här sen.
Ja, det måste du.
Går inte att köpa i så aktiva shoppar. Men jag vet att man kan hitta dem. Bara så gamla.
Jag älskar. Det känns som en liten så här, skattkarta.
Jag vet.
Man får verkligen så här leta runt
verkligen.
På ställen. Och jag älskar.
Jag har så mycket, mycket litteratur. Det kan vi också göra ett avsnitt. All litteratur du vill läsa. Folk bara, yay.
Efter det här avsnittet kommer de känna, yay!
Exakt. Nej, men alltså så här, min första kontakt med min egen typ av sexualitet, det måste nog ha varit alltså täcket, tror jag.
Okay. Du vet,
alltså jag kommer ihåg att så här, efter de här, du vet när man blev temperatur, tror jag förresten, förlåt, det här kommer låta jättekonstigt, men temperatur tror jag var det som gjorde mig medveten om att man har en viss typ av känsla i underlivet som man inte har någon annanstans. Jag kommer ihåg när man var jätte kissnödig, när det var kallt ute, så kommer man in i värmen och kissar och nästan typ bränner sig när man kissar. Men jag upplevde att så här, det var nästan lite konstigt härligt, den här kontrasten med kyla och värme. Och det vet vi ju idag, att just så här, den kontrasten av kyla och värme rent sexuellt kan vara riktigt trevligt och härligt. Så det tror jag var min första så här, men gud, det händer någonting här nere, och då var inte jag gammal. Alltså jag tror jag kanske funderade på det här ifrån kanske första klass.
Oj.
Ja, men man är ganska ung när man börjar så här, eller jag var där i alla fall när jag började liksom tänka på att så här, det är något speciellt med det här stället. Det är liksom, it's a nice spot.
Fan vad häftigt att det var så tidigt.
Men jag har pratat med många om det här, och det är väldigt många som, när man, för många är så här, nej men gud, jag tror inte att jag började tänka sexuella tankar förrän kanske i med sexan. Fast när man börjar plocka ner det så här,
jag tror
så är det väldigt många som är så här, men gud, du har ju faktiskt rätt.
Jag tror
med att jag var lite så, alltså att även om man inte visste att det var kopplat till något sexuellt, men man visste att det var kopplat till någonting skönt.
Ja. Men jag tror det är det också, att man verkligen måste bryta ner det i små delar, så att man tänker verkligen så här. För jag tror att när man säger det sexuellt, då tror jag att man tänker också med det här medvetandet i hjärnan.
Exakt, att man har ett sexuellt liksom
syfte, exakt.
Ja.
Men det är nog som du säger, det är nog bara att jag inte minns det.
Nej, men du vet, det här blev ju då mitt stående intresse for life.
Att gå ut i kylan och sen gå in i värmen och kissa.
Nej, men just det här, det mystiska med vad det är som är så jävla, du vet, speciellt med den här delen av kroppen.
Men frågade du någon i din omgivning?
Nej, inte då. Utan det var ju mer så att jag började så känna på mig själv, fast inte med händerna direkt.
Nej.
För att samtidigt så visste man ju att man inte ska ta på sig själv, eller du vet, det är ju någonting som ändå har blivit så intrigerat att det är lite smutsigt. Och det är ju inte så att när jag gick ettan så visste jag absolut vad sex var. Alltså jag visste ju hur man gjorde barn, och du vet, min morsa har varit superpedagogisk, hade en bok som var så här, vad heter det, så blev jag till eller någonting sånt. Det var en otrolig bok. Fan, jag hoppas att jag kan hitta den med. Den och i källaren hos morsan, men där de också visar så helt sinnessjuka ställningar.
Nej.
Det var så, mamma och pappa var clowner och hade sex på en lina, och du vet så här. Nej, men det var otroligt i alla fall. Men det tog ganska lång tid innan jag började förstå att fortplantning och njutning gick hand i hand.
Ja.
Alltså det var ingenting som fanns i mitt koncept då. Nej. Att så här, att det här att mamma gör barn kan också vara skönt.
Nej.
För där fick man inte veta, man fick bara veta hur barn blir till, liksom ett frö kommer in och bla 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 bla, blir ett barn.
Man fick veta att människor klädde ut sig till clowner för att sen gå på lina,
pippa
och
på linan, ha sex på en skateboard och så vidare. Ja.
Glöm inte det, pippa på linan.
Nej, men det är en sexställning jag inte har prövat än.
Kommer.
Men jag tror att det var så, man kom på att så här, nu är jag själv när man skulle sova. Och man liksom började dra täcket emot mot pullan. Och kände så här, det här har någonting. Men samtidigt så vet jag att varje gång efter att jag hade då, som jag faktiskt hade gjort, om man ska prata klarspråk, onanerat, så kände jag någon så här liten skam.
Okay.
Det var typ som att så här, du vet, äter jag godis nu fast det är inte lördagskänsla?
Mm.
Du vet, en sån grej. Så här, får man ha det så här nice utan att det ska kosta någonting? Utan att det ska vara förbjudet? Utan att det ska liksom vara, ja, men lite skamfullt, även fast jag hade inte riktigt fattat liksom vad skammen i det hela var.
Mm.
För just då hade inte jag det konceptet om att man kunde vara en slampa eller en hora. Nej. Eller du vet, alltså sådana grejer som man blev varse sen när man blev äldre. För nu pratar vi lågstadienivå.
Mm.
Men jag tror att det mest revolutionerande för mig var när jag låg i badkaret.
Mm.
Och jag ser den här strålen liksom som bara åker ner i vattnet och man lägger foten under och känner vilken mjuk, konstig. Det här hade ju säkert varit svinnice på den där delen som det känns så skönt på. Så jag tror att mina badturer, jag började låsa dörren in till badrummet. Jag kunde liksom ligga i badkaret i en timme, du vet, så här, tappa ut vatten, ligga liksom särade ben och låta det liksom skölja över för att sen liksom sätta i, låta fylla upp. Så jag tror jag badade typ så 2 timmar. Jag är helt 100% säker på att min morsa visste vad fan jag gjorde där inne. Men det var liksom det var inget snack om det. Nej. Det var inte så att hon bara, ligger du och pullar in i bara. Men det var nog min absolut, när jag började förstå att så här, ja, men jag förstår vad det är jag gör.
Mm.
Jag förstår, jag kan koppla till att det här är sexuellt. Och jag tror att det började i trean för mig.
Mm. Fan vad häftigt.
Ja, men har inte alla använt duschslang eller badkaret liksom som alltså, onani?
Det tror jag verkligen. Jag kommer ihåg att jag fick det som en så här wake up call typ, för att jag var så efter med duschslangen. Alltså så efter.
Mm.
Vi snackar liksom, jag gick på Classic Chic, min första vibrator, innan duschmunstycket.
Wow.
Ja, och när jag fick höra om det var det så här, varför har ingen sagt något? Alltså jag var så jävla besviken.
Varför har inte mamma sagt någonting?
Nej, men kanske inte mamma, men någon annan, en kompis kunde väl sagt någonting.
Ja, hade du varit min kompis så hade du vetat.
Jag vet.
Jag kommer ihåg speciellt en kompis som heter Sara, som jag umgicks med väldigt intensivt i... Ja, men det var nog mellanstadiet.
Det är så många namn idag. Ni kommer få lära känna så många som Alex känner.
Ja, men vet du, jag vill göra så här. Ja, men jag vill att det här avsnittet ska bli en liten tribute också till inte bara mitt erotiska barn utan också till alla människor som har fucking lärt mig någonting som barn.
Mm.
Och liksom också varit med någonstans i en sexuella resa. Det är väldigt märkligt.
Mm.
Men Sara var en cool jävla brud.
Mm.
Du vet, alltså hon gillade äldre, alltså saker som äldre gillar. Hon presenterade mig för liksom Frida-tidningar. Och du vet, det var där jag hittade någon som hade liksom lite samma intresse för det och som vågade liksom sätta ord på vad allting var. Nej, men alltså, hon använde ju liksom ord som fitta och du vet så här.
Ja. I vilken ålder då?
Typ i sexan. Ah. Nej, förlåt. Ännu lägre. Fyran.
Nej.
Jo, och vad är man när man går i fyran? Min dotter går i femman.
Är man inte 10 då?
Jag är 12. Jo, precis. Man är 10. 11-10 där, beroende på.
Jag kommer ihåg det, för jag fick mens då.
Ja, tidigt.
Ja, värsta året i mitt liv.
Tidigt. Vi kommer komma tillbaka till mens, för det är också med saker att göra. Men just så här att hon... Hon var så här, du prövat det här.
Ja.
Kan vi prata om killar nu? Vem tycker du är sexig? Du vet, hon satte de här...
Oj.
Orden på liksom. Så här, hon vågade prata om sexualitet på ett så jävla coolt sätt. Och vi onanerade typ tillsammans fast liksom under täcket. Och det var mera hon som var så, har du prövat det här?
Mm.
Och så gjorde man det och så att det var great. Jag hoppas att tjejor och killar faktiskt gör såna här grejer.
Mm.
Alltså jag tycker det är så här, det är mycket bättre att utforska sin sexualitet som ett barn, om man nu ska ponera en tween i någon som är in på väg i liksom puberteten ihop med en polare där det är tryggt, än att så här bara kliva på nu ska jag penetreras tåget direkt.
Mm.
Jag tror faktiskt det, att det är mer sunt, även om man kan tänka att så här, fan vad sjukt att där ligger 2 10-åringar och pratar med varandra om liksom pullteknik.
Mm.
Men jag tror att det är guld.
Mm. Ja, verkligen.
Kommer du ihåg din första crush?
Mm.
Och då tänker inte jag bara så person, alltså i person, utan jag tänker lite mer så här karaktär.
Mm.
Alltså typ så här, man såg på film eller man läste en bok och blev så innerligt kär i någon.
Mm.
Vem var din första sån?
Ja, men min första var nog kanske Jag kommer ihåg när vi läste Sune-böcker.
Ja, Sune. What a guy.
Då kommer jag ihåg att det var lite så. Men sen det sjuka, pratar vi liksom... Vi pratar inte riktiga personer, utan vi pratar karaktärer här.
Alltså vi kan absolut prata riktiga personer, men jag tänker karaktärer kanske blir mer målande för dem som lyssnar.
Ja, men har du någon då?
Ja, gud ja. Alltså jag var så hopplöst förälskad i många. Och speciellt när man kommer upp i den åldern också, när man inser att det kommer aldrig bli vi.
Mm.
Jag var extremt förälskad i Aaron Carter.
Mm-hmm.
Vet, du kanske är för ung för att veta vem han var. Han är ju så crazy little party girl, how I love you. Det är Nick Carter i Backstreet Boys lillebror.
Ja!
Han gjorde ju verkligen såna underbara låtar. Det var så här: hey girl, I heard you were leaving, I'm sad.
Nej.
I'm gonna miss you for... Nej, men alltså, han var det gulligaste lilla barnet. Och jag vet inte var det var, men du vet, han var så, hade en blond, så lite pageaktig frisyr och var liksom bara underbar. Jag var så jävla kär i honom. Min brorsa köpte den singeln till mig när jag fyllde år, och på mitt disco så satte vi bara liksom Crazy Little Party Girl på repeat. Det började där. Jag var så kär i honom. Och där liksom så här, ja, jag antar att min typ är mjuk.
Ja.
Alltså att det började redan där. Men sen så var jag också, det pratade vi om förut, jag var också så hopplöst förälskad i Robin Hood.
Ja, men det var jag med.
Alltså räven Robin Hood.
Det är räv!
Nej, men han var så sexig.
Men.
Ja.
Att tillägga.
Mm-hmm.
Hjärta av guld.
Ja, men otrolig kille.
Du vet ju om vilken crush jag hade på en skådespelare.
Jag vet. Du har nämnt det här. Jag tror inte i podden kanske, men för mig många gånger. Ut med det.
Min stora kärlek. Och då snackar vi flera år.
Ja.
Jackie Chan.
Otrolig man.
Alltså, vilken man.
Men vet du vad jag tänker? Vad har Jackie Chan och typ så Robin Hood gemensamt?
Ja, men de känns så snälla.
Men...
Ja.
De kan fucking fightas.
Ja, det kan de.
Nej, men snälla, jag kan de. Kan ju fucking ta alla. Hur? Och så ska man också vara så... Vi råkar ju vara kvinnor som lever i patriarkat. Det är klart att vi dras till män med någon form av våldskapital. För det är också det med Robin Hood. Att Robin Hood är en snäll man. Jag vill kalla honom för man. Okej, räv känns så himla weird.
Han är en snäll räv.
Jag ska gå tillbaka till mitt inre erotiska barn och tydligen går jag igång på rävar. Nej, men alltså så här, han var snäll och allting mot människor som han älskade och gjorde allting för rättvisa. Men han var ju en sån himla aktivist som jobbade med våldskapital någonstans. Alltså han pilar ju ner folk som liksom var rika för att ta deras rikedomar. Och det är ju kriminellt.
Det är kriminellt.
Så det finns ju någonting som har slagit rot i oss redan som barn. Att lite bad guy är nice.
Ja, det är lite spännande i vardagen.
Och Jackie Chan spelar ju alltid liksom snälla roller. Han är alltid hjälte.
Fast han slåss ju väldigt mycket.
Oj, fast bara när han måste.
Eller fightas låter det.
Bara när han måste.
Ja, absolut.
Ja, så att jag vet inte.
Men har du sett hans leende? Det är fint. Alltså, det är så fint.
Jag skulle faktiskt komma till det. Jackie Chan har ett väldigt nice leende.
Ja, han känns så varm som person.
Kan kalla karate. Eller nej, kung fu, förlåt mig.
Nej, men han kan alltid lära sig. Han är duktig på att lära sig saker.
Det går alltid.
Nu ringer han här mitt i allting. Han hörde att jag pratade om Jackie Chan. Han bara, sluta prata om honom!
Vill du svara?
Nej.
Nej, skit det.
Nu pratar jag om Jackie Chan här.
Det är så typiskt killar. Så fort man är på väg någon annanstans så ringer de. Jag tror att det tog lång tid. Om det ens har varit så för mig, har du, som om du tänker dig som barn när man har liksom utfört de här ritualerna med badkar och liksom myst och känt allt sånt. Har du tänkt på sex då?
Nej, inte så tidigt.
Nej,
det gjorde jag inte det.
Det är någonting som jag tror aldrig har varit min grej. Jag undrar om det är om man ska göra en sån så drastisk skillnad på män och kvinnor. Att jag är inte, alltså så här, jag är nog visuellt lagd, men inte så mycket att det är nog, jag är mer stämningsvisuell än liksom att jag vill visualisera mig en snygg jävla kille som jag har sex med.
Mm.
Jag menar mer så här mood typ.
Ja, men vet du vad jag tycker är intressant? Det här har jag egentligen inget svar på. Jag bara kommer att tänka på det nu.
Mm.
Jag tänker som person som har kuk.
Mm.
Och nu snackar vi liksom i den unga åldern.
Ja.
Att jag tänker att där händer ju någonting rent visuellt. Alltså jag vet inte hur gammal man är
när man får stånd första gången. Tidigt.
Ja.
Nej, jag blev rädd. Alltså jag ska inte hänga ut mina barn, men första gången jag upplevde i alla fall att min son fick liksom en fjong.
Ja.
Jag blev inte rädd nu att ta i. Gud vad töntigt. Jag blev livrädd. Nej, men jag kommer ihåg att jag bara så här, jag hade glömt bort det här. Ja. Att jag har fött en son.
Mm.
Och att han har en snopp.
Ja, ja.
Det som kommer att fungera som liksom alla snoppar gör.
Ja.
Gud vad läskigt.
Ja, jag kan tänka mig det.
Mm.
Men jag undrar om det blir att man då tidigare börjar utforska.
Mm.
Alltså bara rent känslomässigt. Hur känns det om jag gör så här? Hur känns det om jag gnider mig mot det här till exempel?
Det tror jag verkligen. Alltså det är också en sån grej som jag tror att vi har berört innan. Att killar som leker med snoppen är så lite tihi.
Mm.
Mm. Hur leker du med pillen? Bla, bla, bla. Och tjejer är så, det där gör man själv.
Mm.
Ensam i ett rum där man har stängt in sig, där ingen hör, när ingen är hemma, när folk är på flera hundra mils avstånd. Men helst inte alls.
Ja.
Och för killar är det så, det finns till och med så t-shirt där upptryckta där det är så, jag är så glad att jag hade en snopp när jag var liten, för annars hade jag inte haft något att lekt med. Typ. Alltså så här, man har på något sätt också präglat killar i sin sexualitet genom att de har en snopp.
Ja, väldigt tidigt.
Väldigt tidigt. Mm. Och jag tror inte att det heller kanske är great.
Nej.
Jag kan inte svara på vilket som är bäst, om man skulle vara så likadan med tjejer eller om man kanske skulle vara mer med killar. Det där gör man själv.
Mm.
Jag vet inte. Svår nöt att knäcka.
Och det här jag älskar. Det här när man bara får så här grotta ner sig i grejer och bara undra vad som vore bäst.
Mm, faktiskt.
Men det är tråkigt att det ska vara sån skillnad på det. Det tycker jag verkligen.
Jag tror att vi gör oss själva en ordentlig jävla otjänst där.
Ja, det tror jag.
Och jag som har både en tjej och en kille kan tycka att det är svårt själv i min bedömning av hur man pratar med vem.
Mm.
Jag önskar att jag var en sån, när jag pratar exakt likadant med mina barn, fast det gör man inte i en värld som är så väldigt riggad efter vilket kön du är född med, vem du blir kodad som, för att de kommer behöva tackla olika saker i livet, så det blir ju som att man måste lägga krut på att så uppfostra dem för det som de kommer att behöva kanske tampas med.
Ja.
Vilket är tråkigt, men det är sant. Och jag tror att jag gör skitmycket fel många, många gånger. Som jag tror att alla gör. Det är ju som att kolla tillbaka på våra föräldrar.
Mm.
Snälla någon, hur mycket fel har de inte gjort?
Man får inte glömma att alla är människor.
Nej, men exakt. Och det är ju det som är när man blir vuxen och ser på sina föräldrar med vuxna ögon.
Ja, det är spännande.
Det är så speciellt. För man blir så här, fuck. Självklart så kommer du göra fel.
Ja.
Herregud, jag har ingen aning om vad jag gör själv.
Men det är också lite skönt tycker jag att komma till det stadiet.
Mm.
Att man kan gå vidare från mycket som man har liksom så här bara, sett på ett visst sätt med de ögonen när man var yngre. Men sen när man faktiskt börjar växa upp och liksom räknas som en vuxen person, då blir det så här, oh shit, jag hade gjort exakt samma sak. Mm. Eller liksom så där. Jag tycker det är jätteintressant.
Ja, och alla grejer som man aldrig ska göra.
Ja.
Alla grejer som ens föräldrar gör som man aldrig ska göra mot sina barn. Och så står man där typ så stressad som fan, ska packa in varor i bilen och så bara hör man sin morsa komma ut genom munnen. Och man bara, men gud Camilla, sluta. Och då förstår man ju också. Och där kan jag ändå säga så här, när man går tillbaka till min mamma som ju har varit så ensamstående hela mitt liv, att så här, jag fattar inte att hon inte har gjort fler fel.
Mm.
För jag som ändå så lever i en relation där vi är två vuxna som också så kan lämna av på varandra. Mm. Alltså, så Petter kan ju bara så här, om jag är hemma och det enda jag gör är så skäller på mina barn och typ så suckar kring allting, då kan ju han liksom lägga en hand på min axel och säga, gå och gör någonting annat. Se på Keeping Up the Kardashians eller whatever. Jag tar det här. Min morsa hade aldrig någon som kunde låta henne gå in och liksom se på Cityakuten och chilla medan den personen tog det som man absolut inte var lämpad för idag. Så det är så här, jag är så jävla så wow.
Ja.
What a woman, sjukt.
Ja, imponerande alltså.
Ja, shout out till Cammy Mammy.
Ja, otrolig kvinna.
Men jag tänkte på en grej. Du har ändå vuxit upp med föräldrar som har levt i tvåsamhet. Mm. Du har ändå liksom levt under samma tak med två vuxna människor.
Mm.
Tror du att det gör någon skillnad på hur man ser på relationer och sexualitet när man växer upp?
På ett sätt tror jag det. Men sen tänker jag också, för det har vi ju nämnt några gånger tidigare, liksom hur vi säger föräldrar är med varandra rent intimitetsmässigt.
Mm.
Och med intimitetsmässigt menar jag inte liksom sensuella smekningar, utan jag menar kanske med den här, man lägger en klapp på axeln, kramar om varandra och liksom visar det här kärleksfulla.
Ja,
liksom.
Eller kanske säger så här, fan vad snygg du är idag.
Ja, men precis, ja. Såna grejer.
Mm.
Och där tänker jag att det spelar roll jättemycket också, tänker jag.
Jag tror också det. Jag som växte upp med delade föräldrar, men framförallt så spenderade jag ju tid hemma hos min mamma.
Mm.
Alltså, det var ju liksom mer sporadiskt som jag umgicks med min pappa.
Mm.
Och i större delen av mitt liv så levde de liksom som singlar, kan man väl säga. Min mamma har alltid varit liksom hardcore jobb, hardcore plugga, hardcore mina kids och alla deras vänner.
Mm.
Alltså, så hennes kärlek har liksom nog inte kanske räckt till till fler, utan hon har alltid priat liksom mig. Vi har fucking fritidsgård hemma.
Mm.
Så jag har liksom inte sett, jag har aldrig riktigt sett tvåsamhet i en vardag, utan min idé om tvåsamhet har jag hämtat ifrån böcker och filmer och liksom så här, det har varit min idé om tvåsamhet, vilket också ger en sån jävla chock när man ska in och leva i den som vuxen. Nu började ju jag min tvåsamhet som ett faktiskt barn.
Ja.
Jag var ju 15 år när jag blev ihop med min nuvarande kille.
Men kan du känna att det har liksom ändrats och format sig till att du fick liksom en chock i början, att så här, det stämde inte överens med din bild av det? Och sen bara, aha, okej, men nu kanske vi ska jobba utifrån oss, och hur vill vi ha det tillsammans och liksom sådär?
Absolut. Ja. Alltså, för grejen är att så här, när jag och Petter blev ihop, då var ju vi barn.
Mm.
Vi var ju liksom som alla tonåringar är. Du vet, jag var väl absolut den klassiska tjejen som var så hungrig på uppmärksamhet och se mig och säga att jag är snygg och säga att jag är bra. Och vårat sex då gick liksom ut på att jag ville att han skulle åtrå mig. Det var ju liksom min kanal för att må bra. Var ju att bli bekräftad, som jag tror att många, många unga tjejer lever i, och vuxna också.
Det tror jag.
Jag tror att det är väldigt svårt som vuxen kvinna också att se sig själv och sig själv i centrum utan att man behöver bli bekräftad av någon annan. Det är ju en resa.
Mm.
Men grejen var att jag blev ju gravid tidigt.
Mm.
Vilket gjorde att jag och Petter mer eller mindre tvingades in i något slags vuxenskap där vi ska bo ihop i Petters liksom nyköpta lägenhet på skitsmå kvadrat, där han liksom levde sin ungkarsdröm, trodde han att han skulle göra. Det var ju liksom hans, nu är jag vuxen, nu ska jag bo själv, så det han ville ha var ju liksom en stor, stor jävla sån gamersoffa, vet du. Alltså, nej, men den tog upp allt. Det var så, här är en lägenhet med den här ön som är en stor jävla skinnsoffa. Men, och det var så, när jag kom hem, nu liksom det blev bestämt att så här, men vi, nu kör vi, och jag skulle flytta hem till honom.
Ja.
Och den där jävla soffan bara stirrar på mig.
Ja.
Och jag blev så här, fuck, jag är ihop med ett barn ju.
Ja.
Jag är ett barn.
Ja.
Han lever sin dröm här, där han liksom stolt visar upp att här är mugghållare. Här kan man fälla ut ifall man vill ligga ner och spela tv-spel. Och jag bara tänkte så här, shit, jag ska föda ett barn och vi ska bo här. Och den här soffan är liksom, den kommer inte jag kunna förhandla bort.
Nej.
Och då var jag också, när man är så ung, så tror jag att det också var väldigt många, eller tror inte att det var så, att det var väldigt många som tyckte att jag berövade Petter på någonting.
Mm-hmm.
Du vet, det här att man är inte två som gör ett barn, utan det är ju fittan som väljer att behålla barnet, som är liksom fittan som förstör.
Ja, men det är så konstigt.
Ja, nej, men det fanns vänner till honom som var så, Alex har förstört ditt liv och bli. Man bara, jo, men alltså, hans kuk var med.
Ja, rätt delaktig faktiskt. Rätt delaktig.
vilket man reagerar som en barn, men jag tror att jag börjar tro på det. Mm. Och när jag säger barn så menar jag att jag var 19.
Ja.
Du blir liksom full och fräsch liksom i huvudet när du blir 25. Grattis Matti, snart är det konsekvenstänk by the way.
Jag vill bara säga det på lördag, eller egentligen fredag 02:15 tror jag det.
Oj, oj, oj.
Blir jag en vuxen människa som kommer tänka klart?
Oj, vad sjukt det ska bli. Wow, vi kommer få så himla mogna poddar efter det här. Nej, men jag gick verkligen in i den grejen. Ja. Att så här, jag förstör lite för honom, så nu måste jag bjussa på allt. Du vet,
fan,
jag måste vara så jävla okej med allting. Jag måste vara okej med att du vill gå på fest. Jag måste vara okej med att du gör dittan och dattan.
Du måste vara okej med den här ungkars skinnsoffan.
Absolut, jag var tvungen att bara köpa det läget. Jag måste liksom vara okej med att du har polare som ska liksom dygna och spela tv-spel hela natten. Det, liksom, det ska vara okej. Så det var något så dumt spel där man skulle hävda sig som vuxen hela tiden.
Mm.
Och man fick höra så, jag gick ju liksom ut gymnasiet med barnvagn.
Mm.
På riktigt. Mm. Alltså jag gick på gymnasiet som höggravid.
Mm.
Jag gick min sista termin. Lia kom i mars och vi tog studenten i juni och jag krigade sönder.
Mm.
Alltså jag gick in och kursade av varenda jävla grej.
Mm.
Och det vill jag också säga faktiskt, jag gick i en byggklass. Mm. Jag gick med bara snubbar. Men de här killarna alltså, jag hade aldrig kunnat ta min examen. De hade inte kunnat ta examen utan mig heller, vill jag också tillägga. Men jag hade aldrig kunnat ta examen om inte två otroliga killar satt utanför med mitt spädbarn när jag satt och tenta av kurs efter kurs. Det var så knack på dörren. Hon är lite ledsen.
Mm.
Ska jag gå med henne i vagnen? Man bara, tack snälla. Det var liksom så. Jag med mina lärare var otroliga också. Jag fick, liksom, jag fick ta in Lia och amma henne när jag skrev tenta.
Mm.
De här killarna, för jag fick inte gå ut ur rummet. De här killarna bytte blöja på min dotter. Det var så fyra timmars tentor. Otroliga människor. Och det är liksom
verkligen
pojkar. Så att, alltså, så här, jag hade tur där. Att ha så fina människor runt omkring mig. Men där i alla fall så tror jag att jag hade önskat så här i efterhand att jag hade tillåtit mig själv att också se på mig själv som en ung jävla brud som fick barn alldeles för tidigt.
Mm.
Alltså så här, du behöver inte räcka till allt. Du behöver inte överkompensera för någon annan för att du blev gravid när du var ung.
Nej.
Det är självklart ett val som jag faktiskt tog. Alltså det yttersta valet och beslutet var ju mitt.
Mm.
Och jag valde att behålla henne. Men anledningen till att Lia finns beror på två människor som knulla.
Ja.
Och där har vi nog vuxit väldigt mycket. För jag tror att Petter som man växte väldigt, väldigt mycket också. Och har gjort det otroligt mycket med att så här, vi har barn. Och han kan kolla tillbaka på när vi var unga och säga så här, jag var fucking dum i huvudet.
Mm.
Och jag kan också göra det ibland. Gå tillbaka och kolla, jag var dum i huvudet här. Och det är någonting speciellt att växa upp tillsammans när allting börjar med att man skaffar barn när man i princip är barn.
Mm.
För att du är ju inte mer vuxen för att du får ett barn.
Nej.
Du fortsätter ju vara liksom en person som hela tiden evolvar och blir en ny person. Och som vi sa med Tuvan och Vottning när vi pratade med henne. Inte ens fucking samma kropp längre.
Mm.
Inte en endast jävla cell är samma.
Nej.
Som när vi gick in i en relation. Och det tror jag också att när vi pratar om relationer, att man måste tillåta någonstans varandra att glida iväg. Man kanske har en period när man inte alls är jättekär. För att den här nya personen är inte den personen som jag lärde känna. Och jag tror att det finns alltid en chans att du kan bli kär i den.
Mm. Jag tror det. Och jag tänker också mycket på att det här, vi säger att när man lever i tvåsamhet.
Mm.
Och sen att man känner att den andra eller den själv liksom glider iväg lite. Att på den där resan så lär ju den personen eller jag själv mig väldigt mycket också. Som kanske leder till någonting jättefint.
Mm.
Men det, tyvärr så blir det ju oftast att man, när man märker att så här, men vad fan händer?
Mm.
Varför är vi så jävla osynk? Så här brukar det inte vara. Att det blir någon sorts panik där som växer.
Ja, alltså jag tror det. Jag tror att man blir orolig för att den här personen ska så växa ifrån.
Ja.
Och jag tror att det är lätt att man gör det om man hela tiden försöker kväva den här utvecklingen hos en annan person. Och det är någonting som jag har lärt mig genom att vara, för jag vill ändå säga ofta när folk frågar mig, hur gör man för att hålla ihop så länge som ni har gjort?
Mm.
Så tänker jag ofta så här, fast vi har inte jobbat så jävla mycket. Men när man kollar tillbaka så tror jag att relation är jävligt mycket jobb.
Mm.
Men nyckeln till att det inte ska kännas som jobb är att man måste på något sätt försöka njuta av sin relation.
Ja.
Aha, okej, vem fan är det här nu som sitter framför mig?
Mm.
Har du ändrat politiska åsikter också? Har du, oj, nu tycker du att det här är kul i sängen. Vad hände här?
Mm.
Alltså så här, att det kan bli lite spännande.
Mm.
Och det är också om vi ska komma till liksom där vår podd handlar om. Sex. I första hand, men också relationer. Men just sex, du förändras där med.
Mm.
Hela tiden. Och det är det jag tänker med att så här, hitta kanske tillbaks till sitt erotiska barn.
Ja.
Så tror jag att så här, vad fick mig att tända till första gången? Vad var min liksom gnista då? För jag tror att man kan hitta jävligt mycket i det.
Men det är häftigt att bara gå tillbaka. Det tycker jag ni som lyssnar nu ska göra också. Bara tänk lite, gå tillbaka.
Mm.
Hur var det då? Hur är det nu? Vad har hänt på vägen?
Vad hade jag för förväntningar som ett barn på vad relation och sex var för någonting?
Mm.
Och kan man kanske hämta tillbaks lite av det?
Mm.
Kan man ge någon nyckeln till ens inre erotiska barn någonstans?
Fundera på det, ni.
Verkligen.
Hör ni, vi hörs igen nästa torsdag.
Mm, det gör vi. Får jag bara shoutouta en grej?
Ja, en till.
En grej till. Min blogg.
Ja!
Jag är officiellt nu en mamma.
Du är det.
Ja, det har varit tryck på den.
Ja.
Det är faktiskt skitkul. Det tog skitlång tid innan jag fick tillgång till Google Analytics. Jag hade ingen aning om hur många som hade kollat. Ja. Det är liksom tusentals som är inne och läser min blogg.
Ja, kul!
Och jag har fått jättemånga fina meddelanden om att det är liksom någonting som har behövts.
Ja.
Så om ni vill också fortsätta läsa om sex, och Mattis kommer 100% gästa mig på min blogg.
Här kommer han.
Vi kan inte vara isär. Snälla, gör det. Och då går ni in på mamma. Ni kan googla, eller så går ni in på min Instagram som är Alexandra Reismar, rakt av.
Där har du den i bion, va?
I bion, ja. Tryck på den. Och sen så, jag gillar att chattra.
Ja.
Kan ni snälla kommentera lite? Kan ni likea lite? Och det är inte, alltså, likea inte skit ni inte gillar. Alltså likea grejer ni gillar så att jag vet vad ni vill ha mer om. Men snälla, skriv lite grejer i kommentarsfältet.
Det är skitkul.
Och på tal om att recensera, snälla, i poddkanalen som ni lyssnar på nu så kan man recensera och man kan trycka på stjärnor. Och jag vet att ni älskar oss. Bevisa det med handling. Vi behöver få höra att vi är lite snygga ibland.
Det är vår nyckel.
Mm.
Ta den.
Mm, gör det. Ha det bra, hörni. Tack Mattis för idag.
Tack för idag. Kul, eller?
Underbart.